Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Radio Play.
Välkommen till Victor och Faros podcast.
Avsnitt 127.
Och jäklar vad du hade stenkoll.
Jag vet.
Hade du det?
Ska jag kolla?
Den här podden kommer bli... Det här avsnittet kommer göras i en helt annan... Det kommer finnas en helt annan spänning mellan dig och mig eftersom du har kommit in ytterligare en nyans i paletten vi kallar Victor och Farao.
Vad?
Idoldyrkan. Jag har ju upptäckt att your music isn't that bad. It's actually pretty good music. And then on top of that I realized my god, bitch is famous. Bitch got followers. Bitch got people liking his music. 70 jävla miljoner. Jag fortfarande kan inte svälja det. Jag som är besatt av Miss Li och tänker att hon är den största musikaliska akten vi har i Sverige med sina 1,6 miljoner streams. Bitch got nothing on you. Nothing on you, I tell you that.
Jag brukar ju vanligtvis ha ganska svårt för självupptagna personer.
Nej, men det där är...
Men
skulle du säga, skulle säga att jag är självupptagen?
Nej, men det teo sig lite så när du efter så här mycket tid tillsammans upptäcker detta just först nu.
Ja, jag har lite hugg lite illa vid det. Även också när du frågade så här, ja men då, det har jag sagt till dig förut. Jag bara, we're always lying to each other.
Ja, kul att du antar att jag ljuger. När jag säger till dig så här, nu har vi nästan sålt 1 miljon singlar. Ja, ah, vad kul. Och sen så antar du att jag ljuger.
Ja, men det,
that's funny.
Jo, men jag tror att when you get it on paper, when you see it in writing, when you see it in letters, you understand. Men does it get to you? Tänker man någonsin så här, 70 miljoner. Det är som att varje person i Sverige hade lyssnat på låten 30 gånger.
Nej. Så tänker inte jag.
Nej, since you're so humble. Jag var med om en annan intressant sak precis innan I picked you up. Så var jag och Dolphy, som nu håller på att become liksom ett vedertaget uttryck kring Dolph. Alltså, för August så är det som att folk i allmänhet...
Ja, vad kul.
Ja,
det finns ju just ingenting som värmer mig mer än när ett smeknamn sitter.
Ja, men samtidigt tycker jag att du har access till det smeknamnet mer än någon annan. Det känns ju, du vet, jag har lite svårt för någon annan. Det är som att någon annan skulle börja kalla mig gosegris typ.
Ja, det nu kan kanske du... Alltså, fast det är absolut inte min ambition, för att min ambition med smeknamn är alltid
spread it
until they change it. Alltså, jag vill att han ska byta namn till Dolphy, som du har gjort med Faro.
Ja, men vadå? Faro börjar ju inte som ett smeknamn till mig. Jag har aldrig fått något smeknamn.
Jag kallade ju dig Faro innan du hette Faro.
Behind my back.
That was a new laugh.
Okay, that's still, there is the old one. So you don't have to worry. Har du någonsin kallat mig för någonting?
Faro.
Did you do that behind my back before I changed my name?
Det var väl därför du bytte till Faro, eller?
Ja, för att jag tänkte, I better just stick to it.
Ja, men King and Queen, no, he's Pharaoh.
True. Och då var jag och Dolphy då i morse och åt en mysig brunch på Greasy Spoon, som är ett nytt trendigt brunchställe i trendiga Birka / Vasastan. Precis på gränsen till ditt älskade Östermalm.
Börjar du gråta nu?
Nej, ja, men jag satt i halsen. Det är därför jag skrattar.
Du börjar bli emotional när du pratar om Östermalm.
Nej,
this is a new side.
Vet du vad? You will never, ever, ever, ever get me there. I might like your music. I might like your personality. And I do like your body. But your choice of local place to live, not my cup of tea.
I see.
Östermalm, keep it for yourself. However, det här Greasy Spoon. Har du varit på Greasy Spoon?
Ja.
Och käkat?
Ja.
Did you like it?
Yes.
För jag tänkte när jag var där, det här skulle Victor inte heller ge. I fucking hated it. Jag var så provocerad. Och det var Dolphy också, tack gode gud. Vi tycker väl lika. Jag tyckte det var extremt provokativt. Alltså, bara den här grejen att alla som jobbar där går runt i hängselbyxor och är too cool for school. Pratar släpigt och on top of that pratar engelska. Nu kan man tro att jag, eftersom jag slänger in engelska ord här och där, gillar det. Nej. Jag gillar inte, för jag tyckte att det kändes ogenuint. Det kändes som att egentligen pratade de här, det var som att de pratade engelska med svensk accent. Jag bara, varför pratar de engelska? What's the thing?
Ja, men det där är ju faktiskt intressant, för att jag är helt övertygad om att Stockholm är nog den enda staden i hela världen där man kommer undan med att inte kunna språket, och det är fine.
Ja,
Alltså att du kan bli anställd, men jag kan inte ett ord svenska. Spelar ingen roll. Det är tvärtom. Det är någonting positivt. För att svenskar ja. Som möter en servitör eller servitris som bara "Hi guys, how are you?" på ett svenskt ställe i Stockholm. De cheer up.
Ja.
Du ser.
Nej, vet du vad? Det är precis exakt och exakt 100% rätt. I Sverige får den där saken motsatt effekt mot den har fått i andra länder. Där tycker de att det gör ju halva grejen. Det är så coolt. Det såg en tjej framför mig. Grisesporna har också en grej om att man inte kan boka bord. Det här är också någonting som jag får fram att svenskar älskar. Som jag har sett all over town lately. Det är sådana här konceptrestauranger med jättekrångligt. Här. Du ska beställa på ett ställe, ta ett bestick längst borta på ett ställe. Sen hämtar du kniven i en liten jordhåla under. Det finns en mulva där som håller våra knivar. Liksom... Det är så procedures kring hur du ska... Det här, sitta ner, få en kypare, beställa maten. Maten kommer, du betalar, du går. That doesn't exist anymore. Så då har Greasy Spoon bland annat att man kan inte beställa bord där. Stället är omåttligt populärt på helgerna så att det är ju superlång kö utanför. Och folk är jätteirriterade. Och den där tjejen som bara, hi guys. Det var också det här som gjorde att jag inte... I trust her for nothing. För jag kommer in och säger så här, hur lång tid är det att vänta på bord? Hon bara... I think it's about an hour, maybe half an hour. I would say half an hour, be back at like 12:15. Can I get your name? Och jag bara, it's Pharaoh. F-A-R-A-O. Oh, that is an amazing name. I love it. I really love it. Cool name. Sen var det enda gången jag kom in, alltså med 10 minuters intervall, och frågade, hur går det med bordet? Hon bara, what's your name? Jag bara, Pharaoh. Hon bara, okej, okay, cool. Och jag bara, men alltså, if I have that much of an unusual name, hur kan hon glömma bort namnet var 10 minut? Men då tjejen som stod före mig i kön, hon bara, so what is your name? Hon bara, my name is Michaela. Jag bara, vänta. Michaela? Du heter väl Michaela? Du heter, alltså måste svenskar älska att få prata amerikanska så mycket som bara, my name is Michaela. Jag bara, nej men alltså antingen är det väl...
Ja men, and I'm one of them. And so are you.
Nej men jag säger, my name is Pharaoh. Jag säger inte, my name is Pharaoh.
Gör du.
Okej.
Well, du säger ju till och med my name is Pharaoh när du pratar svenska, ja. Så att säga.
True.
Ja, men det är ju intressant med svenskar och restauranger, för det är ju dels det att svenskar älskar när servitören / servitrisen inte pratar svenska. Och sen en annan grej med svenskar på restaurang är att det finns ju heller inget annat folk som har sån respekt för servitörer och servitriser.
Nej,
men... Var man än åker i hela världen, så direkt man kommer in på en restaurang, folket som kommer in på restaurangen är ju direkt så här, nu är det jag som har makten.
Ja, and you are,
my servant. You are my servant.
De beställer bärstol från entrén till bordet typ.
Men av någon konstig anledning så har svenskar en enorm respekt för just det yrket.
Ja, men bara en sak som också känns som att det bara kan hända i Sverige. Det är att man kommer in på en restaurang med väldigt, så att säga, glest mellan borden. Mm. Och kyparen säger, vi har ju väntetid nu på listan för att det börjar bli fullt. Och man ser så här, there's no one there. Och man som svensk bara... Okej, hur länge ska vi vänta? Jag har absolut ingen fara. Ska vi stå utanför och vänta kanske tills du vet, så här, foga sig? Jag bara, men vad i helvete, du ser, det finns ju hur många lediga bord som helst.
Mm.
Interesting.
Interesting people. Du, jag funderar på en grej. Vad har du för relation till konspirationsteorier? Tror att vi aldrig har pratat om det?
Nej, det har faktiskt inte gjort. Intressant fråga. Jag vet inte riktigt. Alltså... Jag tror ju på konspirationer.
För att du känns ju som en sån person, om jag får säga det då.
Som vill konspirera?
Ja, men som också är helt övertygad om att vi har aldrig varit på månen, till exempel. Du känns som en person som köper konspirationsteorier.
Ja!
Med hull och hår. För att du är hungrig på spänning.
Men vad är en konspirationsteori då?
Ja, men det är väl den mest klassiska som finns.
Jo, det är det ju. Men kan man, om jag,
exempel, du kan konspirera om vad som helst.
Kan jag ge dig exempel på en konspirationsteori? Se om det är en konspirationsteori.
Mm.
Att USA skulle ha vetat om 9-11 innan det hände. Var det en konspirationsteori?
Superkonspirationsteori.
Ja, men då tror jag på den. Att Estonia sprängdes och sen sjönk. I believe in it.
Ja, du ser.
Estonia fraktade ju okänt liksom, kärnvapenmaterial mellan öst och väst. Därför var man tvungen att spränga Estonia för att det började läcka, så att säga.
Mm. Men då har jag en här för dig.
Okay.
För jag hittade Faro,
you're not gay. Finns det en konspirationsteori kring mig, tror du?
Om att du inte skulle vara gay?
Ja.
Det skulle ju kunna existera. Eftersom du på något sätt ställer dig utanför det lilla, den lilla homosex-communityn som finns där du figurerar i Stockholm. Du drar ifrån Pride varje år.
Mm.
Det här att du bara dejtar unga killar skulle kunna vara en täckmantel. Du har väldigt mycket snygga tjejkompisar.
Where they usually have. They no. all do. Jag har inte
not the gays that I follow.
Men you don't
man skulle them. Kunna konspirera kring det, absolut. Ja, men det är inte min teori. Att du inte, of course you're gay.
Berätta om din teori. För you have something here, up your sleeve.
I have. Mm-hmm. Det har ju lite med gays att göra också. Jag har lyssnat, den senaste tiden har jag lyssnat ganska mycket på ABBA. Great band.
På riktigt?
Ja.
Är det så att du har liksom gått in och lyssnat på också inte bara ABBA Golden Hits eller ABBA More Golden Hits utan till och med kanske någon gammal dänga som...
Absolutely not.
Det är bara ABBA
top,
Golden.
Top hits på Spotify. Jaha.
Det är inte liksom...
Nej. I've got appointments work det skulle I have jag aldrig to göra. Do. Det skulle jag aldrig göra med
keeping
någon.
Keeping me so busy all the day through.
Men de, är de gay icons?
Så här, det intressanta med gays i generellt också är ju att det finns ju väldigt mycket lokala gay icons. Mm. Alltså man kan ju vara a global gay icon, läs Madonna, Lady Gaga och de där. Mm. Men sen finns det lokala gay icons, ungefär som Kylie Minogue, gigantic among gays in England. ABBA var ju inte riktigt stora bland bögar i Sverige och har blivit aldrig stora bland bögar i Sverige. De är stora bland bögar i England, men de är you fucking mongous among bögar i Australien.
Ja, du ser.
Australienska bögar. ABBA hade sin första fanclub i Australien. De har ju yearly ABBA festival. De är galna i australienska bögar är galna i ABBA. Och var kommer konspirationsteorin då?
Jo, då, för då började
fundera. Björn och Benny bögat.
Jag började fundera på ABBA. Mm-hmm. Oh, you're close here, man.
Ooh.
För att jag tänkte så här, det här är ju ändå världens största popband. Mm.
Men jag klassar inte Beatles som en popband. Det var en öppen fråga. Jag kan inte Beatles.
Jo, det kan man väl säga att de också är. Men, ABBA är väl mer renodlad pop. Ja. Jag skulle ju aldrig säga att de var ett rockband. Så
nej,
att säga.
Beatles skulle ju kunna Beatles ha varit ett rockband. ABBA ja. Var ju mer candy pop.
Ja, pure pop.
Pure pop.
Världens största pure popband någonsin. Men jag känner absolut inte till hur de splittrades. Vet du det? Det känns som att ingen vet hur ABBA splittrades.
Och då har du en konspirationsteori på hur det gick till.
Mm-hmm.
Can I hear it?
No, first answer my question. Vet du hur de splittrades? Ja. Ja, du vet hur de splittrades?
Ja.
Hur då?
Alltså, ja, det var väldigt odramatiskt. De är helt enkelt lav. Så att, det var ju så här att...
Men det gör ju ingen såklart.
Nej,
jag... Så det måste ju finnas någonting där bakom. För att jag har ju läst om det här också. Och storyn är då att ABBA tidigt 80-tal tog en paus som bara helt plötsligt ledde till att de aldrig mer spelade tillsammans.
Nej, det stämmer
ja. Ja, men det kan ju såklart inte stämma.
Jo.
Not if you're the biggest pure pop band in the world. Så kan det inte bli så här, vi tar en liten paus och sen så efter 4 år, oj då, vilken lång paus det blev. Oj då, det blev inget mer.
Nej, men vet du vad jag tror att det var? Min konspirationsteori skulle kunna se ut så här. Jag tror också att det var så här. Den unika relationen mellan medlemmarna i ABBA har jag inte funnits i någon tidigare popakt. Att det har varit två kompisar som börjar jamma och göra musik ihop. Känner vi behöver ändå ha det behöver vara någon tjejröst med också. Det blir bara killröster. Och det vet vi by heart att alla ABBA-låtar där Björn och Benny sjunger mest. It's not the famous one. Och sen... Vad heter det? Så tog de in sina dåvarande flickvänner.
Mm. Sina dåvarande täckmantlar som jag skulle kalla dem.
Ja, exakt. Anne-Frid och Agneta. Och det fanns ju aldrig någon magi mellan Anne-Frid och Agneta. Så att, det har vi pratat om däremot. Att det är ju den mest intressanta tjejrelationen som finns. The girlfriends. Alltså när man är killkompispars flickvän och ska umgås bara för det. De här var inte tvungna att bara umgås. De skulle också tour the world together, du vet. Och jag tror aldrig att Agneta och Anne-Frid någonsin gillar varandra. It was a very frosty relationship. Och sen så skilde ju Agneta sig med Benny. Björn. Mm-hmm. Agneta skilde sig med Björn. Och då blev hon ju också galen. Agneta Fälleskog. Hon var ju folkskygg. Hon var ju livrädd för folk och introvert. Och du vet, flyttade ut på Ekerö och låser dörren typ. Så jag tror att det helt enkelt var så här. ABBA splittrade sig när Agneta låste dörren.
Jag tror inte det. Jag tror att det var så här.
Mm-hmm.
Att Björn och Benny under alla dessa år hade en relation.
Tror du det?
Och jag tror att det var därför de splittrades.
För att Agneta och Anne-Frid fick svart på vitt. Rätt.
Jag tror att de också visste det. Jag tror att de togs in som täckmantlar. Jag tror att Björn och Benny levde ut sina drömmar via de här två kvinnorna. För det kunde de ju inte göra. Ett, se på hur de klädde sig.
Ja.
De spelar disco mitt i slutet på det svenska 70-talet.
Ja.
Det är så långt ifrån man kan komma den norm som då regerade i Sverige. Det var mitt i proggen.
Och jag måste säga att jag är förvånad över att de inte är större bland bögar i Sverige än vad de är. För att de gör ju fruktansvärt bögermusik. Inte då bara med att den är poppig och glättig. Den är också väldigt dramatisk. Alltså, the winner take, I don't wanna talk. Alltså, ja. För en man, en, we assume, heterosexual man, skriver en låt.
Ja, men jag har bevis här också.
Har du?
Ja.
För att har du bildbevis på?
Jag har inte bildbevis, men när jag började tänka på det här så började jag läsa deras texter. Och där...
Knowing me, knowing you, there is nothing we can do, knowing me, knowing you.
Ja, men det finns ännu mer tydliga. Det är inte ens ledtrådar.
Det är pang på.
Det är pang på.
If you change your mind.
Nej, men här,
be the first in line.
Det är, alltså, Björn och Benny har skrivit alla texter. Mm. Också i ett stängt rum.
Mm.
Ingen fick komma in.
Nej.
Jag kan bara name droppa lite snabbt några lines från deras mest kända låtar.
Mm.
Gimme a man after midnight. Vad säger du om den till exempel?
Ja.
Gimme a man after midnight. Det är alltså Björn och Benny som har skrivit den.
Ja.
Money, money, money. Då skriver Björn och Benny så här. A man like that is hard to find.
And I can't get him off my mind.
Ain't it sad? If he happens to be free, I bet he wouldn't fancy me.
And if he happens to be free, I bet he wouldn't fancy me. That's too bad, 'cause in my dreams I had a plan.
Det finns mer.
If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I wouldn't have...
Exakt. Det finns... De skrev även en låt som heter Me and Bobby and Bobby's brother.
'Cause there was me and Bobby's brother.
Ja, och då sjunger de så här. Please take me back to that place where I got all my memories. Those were the happiest days.
Och vet du vad som är speciellt med Me and... 'Cause there was... Me and Bobby's brother. Det är ju att det är en av de få låtar det faktiskt Björn och Benny sjunger mest.
Ja, du ser. Och här då.
Men nu,
sista exemplet. Men sista exemplet. Ja, för det här, it's pretty obvious.
Okay.
För det här tycker jag, det blir inte mer obvious.
Jag vill nästan,
man skriver inte
jag
de här.
Jag vill nästan gissa vad det är för låt.
Uh-huh.
Pretty obvious. Kan det vara Under Attack?
Nej.
Var det pretty close to? Under Attack, I'm being taken.
Nej. Det här är ganska lång, det är ett ganska långt citat.
Mm.
Men det här tycker jag ändå på något sätt är spiken i kistan.
Tror du att du kommer kunna låta den?
Ja, det kan du säkert.
Säg bara citatet första.
Jag läser det för det här. One of these days I'm gonna tell him I dream of him every night. I was in a trance when I kissed the teacher. Suddenly I took the chance when I kissed the teacher. Leaning over me, he was trying to explain the laws of geometry, but I couldn't help it. I just had to kiss the teacher.
Ja.
Nej, men det blir inte mer homoerotiskt än sådär.
Men finns det här, is this a proven liksom konspirationsteori? Finns det, när du har liksom searched the world wide web, finns det andra som delar den här konspirationsteorin? Eller är du, ska vi säga, do you stand alone?
Jag tror att jag stand pretty alone.
För att det är ju konstigt att...
Det är ju ingen som har, jag tycker det är konstigt att det är ingen som har grävt. När det är så uppenbart i texterna, give me a man after midnight, som Björn och Benny då säger.
Eller varför inte låttexten, there's not a single episode of Dallas that I didn't see. There was not many guys watching Dallas at that time.
You see.
There was not a single episode of Dallas that I didn't see. Men kan det vara så att de lurade en hel värld med det extremt enkla gay-tricket att skaffa sig en setup girlfriend?
Precis.
Och det var, det var därför Agneta och Anne-Frid, ett, inte gillade varandra, två, var så himla svårmodiga. Anne-Frid var ju inte så svårmodig, men Agneta, alltså du vet, googla svenskt svårmod, de första fyra bilderna du får upp är Agneta Fältskog.
Mm. Men det är klart att det inte kan ha varit lätt att leva i det mörkret. Alltså, säg så här, att du och Dolphy skulle starta ett band, och det här är också en helt annan tid. Det var inte alls lika lätt. Du vet väl själv att det inte var lätt för bögarna på 70-talet?
Nej. Det vet du väl själv. I wasn't around on the 70s. I might be old, but I'm not that old.
But you've read books.
True. Det var ju så att säga faktiskt sjukdomsklassat på 70-talet.
Du ser.
När ABBA slog igenom, då var homosexualitet fortfarande en sjukdom.
Och vi har ju ofta pratat om den här euforin som du konstant är på väg till och som du ofta känner och pikar i när du är på klubbar i Manchester.
Ja.
Och det stadiet av ren eufori var ju såklart mycket, mycket svårare att uppnå då eftersom det var sjukdomsklassen.
Ja, ja. Om det ens var omöjligt skulle jag säga.
Jag skulle säga också att det var omöjligt. Så Björn och Benny skapade det själva. När de står där på scenen, två täckmantlar framför dem, som också är, man ser ju att de här, det är inte de här två som säger det här. Men om du bara reser på huvudet lite, titta på pianot, titta på gitarren.
Ja.
Där ser du två väldigt glada män.
Ja. Som gör vad? Tittar på varann hela tiden.
Mm-hmm. Och,
so baby give me one last dance.
Men det som jag tycker är intressant med hela den här konspirationsteorin är ju då att det skulle ju betyda att en rädsla för att komma ut och en homofobi som ligger som ett täcke överallt här har lett till världens bästa poplåtar.
Ja. Om du skulle säga att ABBA...
Jag tror att drivkraften i ABBA var sökandet efter den euforiska kicken som enklast kan beskrivas genom att titta på dina klippbilder på Instagram från Manchester. Det tillståndet. Och det kan endast uppnås då om du skapar det själv och har med dig täckmantlar.
Men för frågan är då om man skulle säga att du av dig och mig ändå är någon typ av musikaliskt orakel med dina, nu citerar, 70 miljoner streams. Superstar.
Ja, men det är bara på en låt.
Ja, men struntsam. Ja, det är bara på en låt, så det är helt otroligt. Då kan du räkna ut på de andra låtarna. Var det någon, du sa att jag hade börjat lyssna på ABBA recently. Var det någon låt som du kände så här, det här är jävligt bra alltså. Fan vad bra de är.
Ja.
And I wanna know one song in particular. Inte bara, jag tycker alla låter ganska bra.
Ja, jag vet vilken det är. Dancing Queen.
Friday night and the lights are low. Looking out for a place to go. Hur stor är chansen att State of Sound kommer göra en cover på den?
Den är inte så stor, tror jag.
Cause you are the dancing queen. Men du, den skulle ju kunna gå och göra lite så här. Nu bara fick jag en känsla att man skulle göra en så här väldigt liksom lugn. Som en ballad mer.
Och the dancing queer.
You are the dancing queer. Everywhere.
Feel the atmosphere.
You're in the atmosphere.
Med fara och grot på sång.
Ja, men jag är inte riktigt så bra på att sjunga. Jag tror på din konspirationsteori. I believe in everything you say.
Mm.
Vet, jag har börjat med en Victor-grej skulle jag säga. Jag har börjat med en procedure som gör mig lycklig varje morgon. Vi har ju pratat om att du och jag har ganska... Vi har inte alls lika morgonrutiner. Vi har ju en morgonrutin, vi har pratat om det, vi är väldigt lika, både du och jag. I övrigt så känns det som att vi lever fundamentalt olika liv på morgonerna.
Mm.
Vilken morgonrutin pratar jag om? Som både du och jag gör. Som är ovanlig.
Jag vet inte.
Duscha kallt.
Sant.
Som alla gör.
Fast jag duschar i och för sig kallt och varmt.
Ja, nej, jag duschar bara
iskallt. Alltså det är chockterapi.
Ja, men då räcker det med kallt. Det är inte så att jag står inte i duschen och bara...
Nej, för att om du duschar iskallt så att du chockar kroppen och sen direkt går över till så varmt det bara kan bli, så chockar du kroppen 2.0.
Ja, men det känns lite som smack my bitch up, som att nu jävlar ska kroppen få veta att den lever.
Mm. Det är väl det som är poängen.
True. However, så slog det mig så här, att är det någon gång när jag har lätt att komma upp, oavsett vad det är för tid på dygnet, alltså det jag flyger upp på raska små fossingar och bara kastar mig ut för att möta världen, så är det ju i samband med att jag ska flyga. I synnerhet if I be flying mitt i Deutsche Lufthansa. Den där, för då kan du flyga grisfluget som går sedan 06.35 från Arlanda. Då måste du åka hemifrån vid 5 på morgonen. Men du är ändå uppe. Och du mår ändå bra. Du känner ändå pigg.
Mm.
Nu pratar jag om folk in general eftersom du varje morgon är uppe vid 5. Men vanliga människor, du vet. Du kommer på den bästa grejen. Det här gör jag nu varje morgon. Har gjort hela den här veckan. Får se om jag mår bättre. Och jag mår så jäkla bra. Alltså jag känner mig som I'm flying. Literally. Varje morgon sätter jag mig i bilen. Har tagit med mig en takeaway-kaffe i min Lufthansa-mugg som jag snott från Lufthansa. Sen sätter jag på, istället för att sätta på liksom Higher Love eller Wake Up Where You Are, som jag vanligtvis alltid sätter på i bilen, så sätter jag på YouTube har alltså Lufthansa Security Announcements. Så hela vägen hemifrån till mitt jobb så hör jag bara nu fick jag tunga häfta. Men då hör jag Lufthansas security liksom. Mm.
Hur kan du inte komma ihåg den?
Vielen Dank för er uppmärksamhet, meine Damen und Herren. Und en wunderschönen guten Abend und herzlichen willkommen bei der Deutsche Lufthansa und Star Alliance. Vi wünschen dir einen angenehmen Flug mit der Lufthansa und Star Alliance. Dankeschön för er uppmärksamhet. Och då, när du hör den där liksom spelande hissmusikgrejen och den där distinkta rösten som berättar exakt how important it is to put your mask on yourself before you have help other travelers. Remember, if you have any hand luggage it should be stored in the overhead compartments. Du vet, I'm on my way to Frankfurt.
Aha, ja.
Jag är inte på väg till Kungsholmen.
Jag älskar det här.
Varje morgon är som att jag bara, jag skulle rekommendera alla börja åtminstone 2-3 månader och lyssna på ett any random, det behöver inte vara Lufthansa, ni kan ta vilket flygbolag som helst, because they're all there on YouTube. Lyssna på hela deras security announcement så kommer det kännas som att I'm flying.
Ja, men det är ju det där som är nyckeln till allt.
Ja, och jag har lösningar på allt.
Ja, men det där, och jag älskar det så mycket. Precis det, när man lyckas lura livet. För det är ju det handlar om.
Ja.
Du måste ju konstant ta kontroll över livet. Och sen så
det finns
lyckas
ingenting som en mytoman älskar mer än när jag också lyckas lura mig själv. Det är de som grejerna som,
ja.
Those are the higher.
Men det är ju det jag menar med att lura, ja, livet. För att du måste ju då vara mottaglig kring det här om att skapa en illusion i tillvaron också.
Ja.
Om att du är på väg to a higher place. A higher love.
Alltså, jag kommer ihåg det avsnittet du pratade om att fantisera. Alltså, det har förföljt mig sedan jag var liten att fantisera. Och det finns, alltså, du vet, jag märker att här, det finns inget mer avtändande än folk som är realister och som är nöd, alltså, som hela tiden måste vara, hela tiden måste poängtera realism. Att jag bara, but you're not living.
Nej.
Du kan fortsätta göra det och hålla på med, but you're not, liksom, while you're doing it, life is happening. Det är därför jag så här, nu bara kastar mig från en sak till en annan. En grej som, jag vet inte, du kollar säkert inte så mycket på tv, men IKEA har gjort väldigt mycket reklamer nyligen, som en tång liksom av reklamer, med sloganen där livet händer. Men en så, ja, och från början tyckte jag att det var så himla bra, jag tyckte det var briljant. Jag tycker ofta IKEA lyckas göra jäkligt bra reklamer. Men nu nästan tycker jag så här, de porträtterar ju bara något sorts tråkigt vemod där livet händer. Alltså det är bara skit. Livet är bara fan vad drygt. Bråka med sina föräldrar. Ha hemmafest som spårar ur. Flytta mellan två familjer. Det är bara skitdelen av livet. Det är inte som att jag någon gång har porträtterat det glada i livet. Där livet händer. De skulle porträttera mig dancing on a party in Manchester. Och så bakom står den lampan Fårö. Typ något sånt. Där livet händer.
Ja, men det är intressant att du tar upp IKEA också. För att nu kastar vi oss verkligen rakt fram och tillbaks
i den svenska.
Nej, men för jag funderar på reklam.
Det är det vi gör.
Jag undrar om folk har kollat vad reklamen gör för effekt idag på människor. För jag tror att vi har kommit till ett stadie då reklam kan ha en direkt motsatt effekt. Där du för 20 år sedan så blev du lätt hjärntvättad av Coca-Cola, som ledde till att du sakta men säkert blev sugen på Coca-Cola. Jag tror på antireklamen idag. För att eftersom du blir så överrasad av reklam hela tiden, det värsta du vet är när det kommer reklam innan ett YouTube-klipp. Du bara sitter på musen och klickar bort. Och med tanke på det och hur det påverkar dina hjärnor, att du direkt när du ser reklam nu så direkt kopplas det till någonting negativt i ditt huvud. Tidigare var det så att du tyckte reklam var drygt, men det var inte lika konkret eftersom du nu konstant möter det hela tiden. Jag tror att den nya reklamen är att inte göra någon antireklam och bara låta den, så att säga, produkten tala helt för sig själv.
Men ja.
Och då tror jag att det är någonting positivt att inte överhuvudtaget göra reklam åt den. Utan låta reklamen födas av sig själv.
Men
att den bara sprider sig själv.
Ja, men får jag bara säga en sak då? För att innan, eftersom jag är beyond your best gay friend. Jag är ju också aspirerar på rollen att vara your best friend in general. Mm. Så åkte jag ju och hämtade dig innan podden för att skjutsa dig tillbaka till där jag bor, kan man säga. så att vi skulle kunna spela in det. Very nice. I'm a very nice person. Då pratade vi lite grann i bilen om att jag hade upptäckt vloggers för första gången. Alltså det här, kort för er som inte vet, eller alla vet för det här, men jag låtsas att de inte vet, för jag visste inte vad det är. Det är folk som gör YouTube-filmer med ett väldigt direkt tilltalssätt där de sitter och pratar in i kameran om generellt väldigt banala grejer. Mm. Och då sa du en bra grej, då sa du så här att, men säg vad du sa istället.
Jag vet inte vad jag sa.
TV, du pratar om att det värsta som har hänt är när man har gjort YouTubers till, alltså man gör vanliga människor styr underhållningsutbudet. Att det är bättre i en diktatur där man noga bestämde vad som skulle visas på TV och inte.
Ja, inte riktigt så sa jag.
Nej, men säg vad du sa, du förklarade väldigt bra i alla fall.
Ja, men det jag sa var att jag tror att en baksida av att ge alla människor makten är ju såklart kaoset som skapas i det. Vilket leder till att alla drunknar. Alltså om det blir så att alla människor går upp på scenen så leder ju det såklart till att ingen står kvar i publiken.
Nej, men exakt.
Det är ingen i publiken. Alla kan inte vara på scenen.
Nej, så någon form av reglemente skulle man vilja ha där. För det där, där...
Men det finns ju också, man kan ju säga att det finns ett reglemente på ett sätt, att alla får ju inte följa det, så att säga.
Det, nej, det,
det finns en naturlig evolution där också, att de, så att säga, bästa får mest tittare och så vidare och så vidare. Det största problemet blir ju att drivkraften blir ju bara pengar. Det finns ju ingen
nej,
annan
men
drivkraft.
Tror du det? Nej, men det där tror jag du har fel. Där tror jag att du är for once speaking as a white heterosexual man. Jag tror att en väldigt stor drivkraft är ju berömmelse. Eller vad säger man? Säger man berömmelse?
Ja,
eller?
Men de går ju hand in hand.
Jo, visst. Men jag tror att så här...
Jag tror till exempel, tror om vi drar en parallell tillbaka, att Björn och Bennys drivkraft var ju inte pengarna.
Nej,
utan
det
var ju
för böga såklart.
Nej, men det var att uppnå euforin.
Ja.
Och att om vi skulle göra ett... försöka hitta ett modernt exempel. Eller om Björn och Benny hade funnits idag.
Ja.
De hade vuxit upp i Gambia.
Marcus och Martinus.
Ja, men de kommer ändå undan på något sätt. De lever i rätt del av världen. Vi måste hitta ett
ja,
liknande... Uppvuxna.
Björn och Benny är uppvuxna i liksom the glorious city of Uganda.
Precis.
Glorious country of Uganda.
Då för att uppnå euforin så skulle de nog inte kunna göra det på samma sätt idag. Jag
nej,
tror inte
det är nog korrekt.
Nej, men de skulle inte det. Det skulle inte vara dit de var på väg. Den euforin skulle de skulle bli mättade. Det är det som är grejen. Men det finns ingen hunger. Det är det som är problemet. Du måste vara hungrig. Om du inte är hungrig, om du konstant äter lite grann, så känner du aldrig hunger.
Nej, men nu trasslar du in mig. Ja, jag förstår vad du menar. Menar du att YouTubers eller vloggers, att de inte är hungriga idag?
Jag menar att ingen är speciellt hungrig. Och det går ju hand i hand med det jag sa om reklam också.
Ja.
Att om du får reklam hela tiden, så till slut så ger den ingen effekt längre. Den klassiska reklamen var ju så här att du tittade på en film, så du satt och tittade på filmen i 40 minuter, sen kom det lite reklam. Men idag, jag vet inte hur många reklamannonser du stöter på konstant, hela tiden. Vilket gör att du blir helt avtrubbad.
Jo, men det håller jag med om. Och jag tänker så att det som händer om man går tillbaka till vloggers och YouTubers och den grejen är ju att vi har som en endless buffé. Så att du hinner aldrig bli mätt och du hinner aldrig bli hungrig.
Nej, precis, för du småäter hela tiden.
Ja, och du hinner aldrig bli hungrig. Men däremot tycker jag så här att jag tycker det är värre med reklam som du pratar om. Där har vi delad uppfattning. Jag tycker mer om när så här, nu blir det reklam. Att man förstår så här. Jag gillar ju till exempel att gå på bio och få se bioreklam. Då kan jag vara så här, men vi måste skynda oss, vi hinner. Jag gillar att se bioreklam, men jag vet inte varför jag gillar det. Jag kan också gilla tv-reklam, för då hinner man gå på toaletten, man hinner ta glas vatten. Eller man också tycker om att titta på det. Däremot tycker jag inte om reklam dyker upp i mitt Instagram-flöde utan att jag hinner fatta om det är reklam. Jag kollar på en bild och bara, oj, vad är det här? Vem är det här? Jaha, det här är reklam, du vet. Det gillar inte jag. Nej, det är som att du säger att du gillar att reklamen bara får flyta in.
Nej, du, jag håller med varandra. Det är precis det jag säger. Jag hatar den reklamen. Och det är det jag menar.
Ja, man vill ha den här. Nu blir det reklam. Vi kommer säga till dig när reklamen är slut. Fast det skulle också vilja att hon sa till dig. Nu är reklamen slut. Nu är det inte reklam längre.
Ja, för då i en annan tid. För att nu funkar det ju inte så längre. Eftersom folk tittar ju inte på tv. Man kan inte... Alltså man måste ju, de som vill göra reklam för någonting måste ju vända sig dit människorna är. Mm. Och de är ju då på till exempel Instagram. Så då måste de lägga reklamen där. Men de applicerar ett gammalt tänk. Det är det jag menar. De applicerar det gamla tänket om att nu är det reklam. Och då är folk mottagliga. Men när det då folk konstant blir matade hela tiden, så får den en motsatt effekt. Du bara hatar Ramlösa istället. Du kommer aldrig mer köpa Ramlösa hela mitt liv när du ser reklamen för det. Men jag tror ingen tänker så. Men vi gör ingen reklam överhuvudtaget då. Vi ser vad som händer då. För då tror jag, om det du säljer då så att säga har ett värde, så kommer det värdet öka av att du inte berättar det för människor.
Ja.
That's my point. Antireklamen. Point jag tror taken. Att antireklamen är det nya. Jag skulle älska om Pepsi eller Coca-Cola kom så här: nu ska vi visa våran stora nya reklamkampanj. De bjöd in all världens press. Mm. Och sen så bara slog de på den här stora, stora skärmen. Och sen så var den bara helt vit. Vi kommer inte göra någon reklam. Anti. Vi släpper den bara. If you like it, då kommer den sprida sig.
Ja.
Ja, för att jag tycker att det har blivit nästan som en kvalitetsstämpel. Att när jag ser en reklam så tänker jag att det där kan inte vara bra nog. För att om det var bra nog så skulle det sprida sig av sig själv. Då skulle Fara och Grot lägga ut det på Instagram utan att någon betalade honom för att göra det.
Shut up.
So to speak.
Well.
Ja, men...
Ja, men då, svaret på den frågan är: there's no better way to fly than Lufthansa. För Lufthansa har inte betalat med ett jota.
Exakt.
Stopp. Låt mig bara säga då så här. Det är ju en enorm skillnad också då på... Hade Coca-Cola gjort idag hade jag också tyckt det var brilliant. Men de är så inarbetade så att för dem skulle det vara ett sätt to prove their point. Att vi är så stora och som marknadsledarna att vi behöver inte ens göra reklam för en ny produkt. Det är ju extremt svårt idag. Alltså jag vet inte ens... Alltså jag är svårt. Då är det, någon
det har alltid varit extremt svårt. Det är det som är grejen. Det har alltid varit extremt svårt. Det är så enkelt att tro att...
För er som vill lära mera fara oss kan jag göra det på. Fortsätt. Jag ska inte störa dig i din podd. Jag hann inte prata till punkt. Det har alltid varit extremt svårt. Men jag kan köpa den här grejen. Men jag tror att det handlar om en lokal syn på det också. Att du är uppvuxen i Stockholm. Där det finns en fascination för det som är exklusivt, och exklusivt menar jag att det är småskaligt, att saker sprids i mun-mun-mun-metod. Har du provat den här grejen? Ja, men jag har inte sett den, men den är jättesvår att få tag på. Det är bara de där som säljer den. Det skapar en typ av exklusivitet, men man tjänar inte pengar på såna grejer.
Jag menar inte att man ska sälja det bara på en nischad affär på Södermalm. Du kan sälja det precis överallt. Sälja och reklam är ju inte samma sak.
Nej, absolut inte.
Men if you shove it in people's throats så kommer de idag, när de tidigare svalde, spy.
Jo, jag tror det. Men jag tror att reklam också jobbar psykologiskt på ett sätt som går bort om vad vi också förstår. Att här...
Absolut. Men min poäng är att den psykologin, den är applicerad på ett gammalt media som inte finns längre. Men de tar den psykologin och applicerar den på internet. Mm. Där det inte alls fungerar på samma sätt längre. Där
nej, hands down. Jag tycker du har 100% rätt. Alltså... Jag säger inte det, så shut you up. Nu gav du mig blicken som att bara, did you have enough of my speeches? Jag bara, I never get enough of your speeches. Jag håller med dig till 100%. Men jag kan sakna, alltså jag kan tycka också så här, jag kan ju reminissa över reklam, eller minna tillbaka reklam, när reklam var a little bit of a happening.
Ja, och jag med.
Det finns ju faktiskt än idag fortfarande faktiskt kvar tv-reklam. Och till och med Twins, eller som vi kände det, tv-shop, som har en jättetöntig amerikansk estetik. Där man sitter och tittar på det och tänker så här: åh men gud, vi kan gå på det där. Men sakta,
jag,
som en drog running in your brain, känner hur bara...
Jag har köpt nästan allt.
Nej, men jag behöver den där.
Jag har köpt nästan allt.
Magic, ja. Super, bla bla bla. Och du känner så mycket, vem går på den där skiten? Och sen känner du bara, hade jag bara en slicer dicer? Hade jag bara en super slicer dicer? Då hade mitt liv varit så mycket. Look at her. She's happy, she's smiling. Her life is in color. Why? She has a slicer dicer. Så det tänker jag att det är för mig antireklam.
Ja.
För det värsta som finns, det tycker jag är reklam där man inte fattar vad det var reklam för. Det känns mer som en typisk svensk grej också. Att, så här, att man gör såna här, det känns som att Sverige gillar att göra stora, svulstigt, känslosamma reklamer. Om du tittar på tonaliteten som är i IKEA-reklamen, kontra tonaliteten som har varit i Volvos reklam då senare, när det var Zlatan som bara, du gamla, du fria, du fjällhöga nörd. Du vet, det är ganska samma ton, det är samma ljussättning, det är samma väldigt svulstigt. Men blir du sugen på att köra Volvo? Nja. Blir du sugen på att åka till Ikea? I don't even saw the lamp. Right.
Nej, men jag hade också älskat om de hade producerat den Ikea-reklamfilmen. Men inte skrivit Ikea på slutet.
Men jag hade tyckt mycket bättre om det var så här färgglad liksom reklamfilm med Zlatan där han bara, ja, nu satt jag med min nya Volvo V40. Så skonsam för ryggen sen. Har du också haft problem att fickparkera? Idag fickparkera hur lätt som helst.
Absolut,
med ett
det hade jag också
älskat. Alltså, man bara, alltså det var så super. Vet du vad, vilka som var mina favoritreklamer när jag var liten? Det var de här typ, de kändes som att de var tyska eller österrikiska. Och det var ofta reklam för rengöringsmedel, dubbade till dålig svenska. Men en tjej som alltid avslutade, det var typ Ajax eller sånt. Och så avslutade hon och ställde sig som ett ex och bara, nu är hela fjällstugan städad, Ajax. Du vet de som var dubbade, Toffifee eller vad det också var. Love it, jag tycker det var så mycket mer. Jag är för öststatsreklam, alltså det man vet att nu är reklam, nu är inte reklam.
Ja.
Nu ska jag fråga en annan sak. Man ska kasta ett nytt ämne på dig och berätta om. Som jag också har funderat över. Om man generellt och generaliserade hårt skulle göra en undersökning på folks psykiska välmående. Tror du att folk som var slightly above average snygga skulle må psykiskt bättre än folk som var slightly under average fula? Du pratar alltså om folk som är ganska fula och folk som är ganska snygga.
Och du tänker att slightly är ett nyckelord här?
Nej, vi säger folk som är... Nej, vänta, nej.
För att i så...
Ja. Lite var slightly. Folk som är snygga, tror du att de mår psykiskt bättre än folk som är fula? Vi gör det enkelt. Det är svartvitt.
Nej. Om du lägger till slightly, som du gjorde först, då tror jag att de som är slightly snygga mår bättre än de som är slightly fula. Mm. Tar du bort slightly?
Mm. Så att de är grisfula eller...
Fula och snygga, då tror jag att de fula mår bättre.
Utveckla. Explain why.
För jag tror att de, om du är snygg så tar det över ditt liv på ett sätt som är ganska obehagligt. Mm. Det blir någonting som snor så pass mycket energi av dig att du kan till slut inte fokusera på någonting annat. Vilket leder till att du mår dåligt. Om du är ful på det sättet du sa.
Mm. Vi beskriver inte vad som är ful, men alltså ful. Ja. Man ska vara liksom...
Så tror jag att du, speciellt om du har vuxit upp med det, så tror jag att du har lärt dig att inte bry dig om det. Mm. Vilket leder till att resten av livet öppnar upp sig för dig. Du är ungefär som en rökare. Om du röker så är det cigaretterna som betyder någonting för dig.
Ja.
Om du är nikotinist. Det är ciggen jag vill ha. Det kan jämföras med att vara snygg. Mm. Det är cigg. Det är det enda jag bryr mig om. Sen så har du icke-rökaren som har allt annat i hela världen. Rökaren har ciggen och han som inte röker har allt annat. Och det tror jag med fula och snygga också.
Men tror du att... Men det måste ju finnas snygga som mer eller mindre mot sin vilja har blivit snygga också. Som bara, för den där teorin är den som jag också baserar samma argument på. Att snygghet också tar mycket av ditt utrymme. Det tar mycket tid att vara snygg. Det tar mycket tid för man ska...
Ja, men drömmen är ju att inte bry sig överhuvudtaget. Alltså genuint inte bry sig överhuvudtaget. Ja, såklart.
Jag tänker på den här the happy camper. Men
det är a good looking pig.
Ja, men exakt. A good looking cutie pig. Alltså, jag tittade på någon en kväll sen, så jag tittade på Fråga Olle dokumentär. Fråga Olle var en sån här sex dokumentärer. Och alla, oavsett om det är Fråga Olle eller vad den är, alla som håller på med någon typ av sexuell explicit aktivitet, typ sån här ponyplay eller liksom rollspel eller BDSM eller vad det är generellt sett, nu generaliserar jag hårt, ganska fula. Man tycker att de, så här, de ser ganska liksom, but they enjoying every second of their lives, they enjoying sex, och being a guy who's been around, ugly people do try harder than ugly people is a bad fuck. Alltså jag har legat med riktigt snygga modellkillar, baddest sex I ever had.
Ja, men för att de plockar ju aldrig bort sig själva ur ekvationen. De kan ju inte gå ur sig själva såklart.
Ja.
I den akten mellan dig och den här supersnygga killen så är han alltid viktigast. Och det är ju såklart ett gift för honom. Precis som med rökaren. Det viktigaste är ciggen.
Du
kommer tvåa.
Och jag tänker att de också skulle vara stressade av den här känslan att beauty fades. Att de skulle så här, om jag är snygg nu, kommer jag vara snygg om 2 år också? Kan jag vara säker på att så här, eller ska jag bara, du vet. Men då tänkte jag själv så här, jag är ganska happy-go-lucky. Alltså jag har inte särskilt mycket body issues, eller du vet. Betyder det då att jag är slightly ful som gör att jag liksom, att jag är en happy pig? And if I am slightly ugly, I'm completely fine with that. Det var inte en fråga, det var mer liksom...
Okej, jag ska inte svara.
Nej! Jag kände att det hängande svaret bara... Am I really ready to find out? What do you think? Jag kan ju se så här. Det här skulle vara my advice to all of you out there som har de här, eller som liksom har concerns och något här. Jag känner mig snyggare nu än vad jag någonsin har gjort. Och det är baserat på att jag har slutat bry mig.
Du ser.
För att om jag tänker på hur jag var när jag kanske gick på högstadiet eller på gymnasiet, så var jag så himla concerned vad folk skulle tycka. Och var mycket fiffan och grejen och kläder och hår. Och, du vet, och när jag tittar på mig själv så tänker jag bara, du ser bara ängslig ut. Det där ser bara ängsligt ut med de där lila fuskpälsarna och grej och läppglans och hår och svart ena dagen och rött andra dagen. Du vet, så här. Och nu bara, I'm blonde, I let my hair down, I enjoy a good meal, I have a little bit of alcohol every now and then. I'm a happy pig.
Jag håller med.
Ja.
You are a happy pig.
I'm a happy pig. Och med det så ska jag väl säga, vielen Dank för all die uppmärksamhet och vi wünsche dir einen schönen Flug mit der Deutsche Lufthansa und Starlines.
Ciao.
Auf Wiedersehen.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.